att leva tillsammans. Bibeln säger det gott när bröder bor tillsammans. Och det är väldigt härligt med tre systrar tillsammans där. Det går lika bra med systrar. Och att man känner att man har gemenskapen med varandra. Och jag ska börja positivt. Igår när jag skulle lämna Kalmar central med en buss, så kom det en äldre dam med rullator och så hade hon med sig en medhjälpare som skulle hjälpa henne. Och så kommer hon fram och frågar, går den här bussen till IKEA? Ja, säger jag. Ja, men det är ju du, säger hon. Och så var det andlig gemenskap. Det var en äldre pingstdam som kände igen mig. Mm. Och det var inte mycket folk på den bussen. Och när vi kom till IKEA, så när de skulle gå ut genom mellandörren, så kommer de först fram, lägger handen på min arm och så säger, Gud välsigne dig. Normalt sett har jag goda relationer med mina passagerare, men det är inte så ofta de tillsäger mig Guds välsignelse. Det händer när de känner igen mig, men inte varje gång. Och samtidigt så är inte livet alltid så positivt. Bara en stund innan hade jag fått ett telefonsamtal och då stod jag nere vid centralen, men det var samma tur eller var varvet innan, det minns jag inte med säkerhet. Telefonen ringde och jag hade inte börjat rulla så jag kunde svara. Och jag fick veta att en blåsarkompis som jag känt sedan 70-talet hade fått sluta i veckan här. Jag visste att han hade cancer, jag visste att det var inte långt kvar. Men jag fick besked att nu var det slut. Och så är det så där att leva tillsammans, det är också osäkerheten. Att vi vet inte länge hur länge vi har varandra. Vi är inte garanterade morgondagen någon av oss. Ändå tar vi den oftast för givet. Och så skulle det kunna vara så att det är sista gången vi ser varandra här nu. För någon av oss. Och så är den där osäkerheten också viktigt hur vi lever tillsammans. Och samtidigt så är det väldigt tydligt när vi läser Bibeln. Att det kommer i ändens tid, och vi är säkert där i början på ändens tid. Det kommer att bli svårare och svårare att leva tillsammans. Och det kommer jag att beröra i min predikan idag. Men jag fick en fråga efter predikan förra söndagen. Hur gör vi för att förbereda oss för svåra tider? Jag ska försöka besvara den frågan också. Med utgångspunkt från Daniel. I början på den här månaden, Mikaelidagen, så var det änglarna som var temat. Och då var det texten om Daniel i lejongropen. Och den där texten har funnits kvar i mitt inre sedan dess. Jag kommer att vara lite där också. Men Jesus säger att han lovar frid, men han lovar också att i världen kommer det att bli värre och värre. Och när vi ser ut över vår värld idag, det är oro på många håll. Och många känner personlig oro för den framtid som finns. Hur ska det gå? Hur ska det gå för mig? Ja, man kanske känner att ja, jag är snart 90, det går nog okej. Men hur går det för mina barn och barnbarn? Hur ska det gå för dem i den här världen? Oro, stridigheter, klimatnödläge, skjutningar, sprängningar. Allt det här. Och så borde du och jag som läser Bibeln, vi borde inte bli förvånade. Därför att Bibeln har sagt, det är det här som kommer. I Matteus 24, då sitter Jesus med sina lärjungar på Olivberget. Och så läser jag från vers 6 och där säger Jesus, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ni kommer att höra stridslarm. Vad var ett stridslarm då? Jo, det var det här man hörde på slagfältet när kriget är nära. Man hade trumpeter som smattrade för att tala om nu är det dags att gå till anfall. Och ni får höra rykten om krig, ja då är kriget lite längre bort. Det här kommer ni att få vänja er vid, säger Jesus. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Det är vad vi hör. Men det är bara början, säger han. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och många ska komma på fall och förråda varandra och hata varandra. Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. Det är vad vi ser idag inom New Age, men också hur många falska profeter har inte sagt att de här vaccinationerna mot covid-19 de är farliga. Trots att vi statistiskt kan se att det är färre som dör om de har fått vaccin än de som inte har fått vaccin, så finns det ändå de som hävdar att det är livsfarliga vacciner. Falska profeter som sprider lögn. Och många tror på dem. Laglösheten kommer att öka och kärleken kommer att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och så är det Jesu löfte. Den som håller ut ska bli frälst. Slutet är inte kaos, utan slutet är fullständig frälsning. När Lukas berättar om samma händelse i Lukas 21 så läser jag där från 9:e versen. När ni får höra om krig och uppror så blir inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast. Sedan sa han till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. När ni får höra om krig och uppror så blir inte förskräckta, säger Jesus till sina lärjungar. När allt det här händer, ni behöver inte vara rädda. Om man ska gripa och förfölja er, man ska utlämna er åt synagogor. Det Jesus sa det här till, det var judiska män för vilka synagogan var viktig. Och så talar han om för dem att till och med synagogan som är er andliga gemenskap kommer att vara ett hot för er. Så vilselätt kommer det att bli i hennes tid. Och överflyttat till kristendomen så kommer det också att finnas vilseledda falanger inom kristenheten som förföljer levande kristna. Och så är det här vad vi har att vänta oss. Då får ni tillfälle att vittna, säger Jesus. Ibland kanske du och jag tycker när vi pratar med människor att det verkar inte finnas något andligt intresse överhuvudtaget. Och för många verkar det inte göra det. Det finns människor som har andliga intressen, det gör det. Men väldigt många verkar inte bry sig överhuvudtaget om andliga intressen. Utan det är det materiella som är deras religion, som är det viktiga. Och så är de fullständigt ointresserade. Och så säger Jesus att när det här händer, när det ställs på sin spets, då får ni tillfälle att vittna. I skarpt läge när du står där och det handlar om att bekänna eller förneka din herre, då får du chans och vittna. Johannes 16, och det är Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och det lär sig jag från vers 1 till 4. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det kommer att utesluta er ur synagogorna. Det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer det att göra därför att det varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni när deras tid kommer ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det dröjde inte alls länge förrän det började. Paulus trodde att han tjänade Gud när han fick fullmakt från överste prästen och for till Damaskus. Han var fullständigt övertygad om att han gjorde rätt när han förföljde de kristna. Och det där var säkert bara början. Det kommer fler sådana tillfällen där olika falanger kommer att förfölja levande kristna och tro att de till och med tjänar Gud när de gör det. Så snett kan vi idag se inom islam att vissa grupper tänker så. Men jag tror att det kan komma också inom kristenheten att det går så snett att man tror att man tjänar Gud när man förföljer andra kristna. Det är vad vi har att vänta oss. Och samtidigt säger Jesus, var inte rädda. Och han visste vad han sa. I Uppenbarelseboken, 16 kapitel, så handlar det om hur olika änglar tömmer sina vredeskålar över jorden. Och jag läser från den 10:e versen i Uppenbarelseboken 16. Den femte ängeln tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar. När den tiden kommer med antikrist så kommer förhärdelsen att vara så hård att oavsett vad som händer så kommer de flesta inte att vända sig till Gud. Jag tror att i sluttiden så kommer enstaka människor också att bli frälsta. Men det blir inte en massväckelse under antikrist tid, utan människor kommer att häda, människor kommer att ha förhärdade hjärtan och kommer inte att söka Gud oavsett vad som händer. Och det är vad Uppenbarelseboken säger. Hur gör vi då för att förbereda oss för sådana här tider? Hur kan vi ha den tryggheten när Jesus säger, känn ingen oro, tappa inte modet? När vi ser att allt egentligen kommer att vara nattsvart runt omkring oss. I Daniels 6 kapitel så berättas det om hur kung Darius tar och organiserar sitt land. 120 satraper ska råda över riket och över dem ska 3 personer styra och sen kungen över de här 3. Och av de här 3 är en person Daniel. Och det går bra för Daniel. Det går så bra så kungen tänker, ja, men jag sätter honom över alltihopa så behöver jag egentligen inte bekymra mig om någonting. Då funkar allt. Daniel sköter det hela och jag kan ägna mig åt precis vad jag vill. Och har jag något att komma någon synpunkt så lyssnar Daniel och verkställer det. Det blir bra. Men de andra blev avundsjuka på Daniel. Och de insåg kanske att ska Daniel bestämma, då kan vi inte hålla på med korruption när vi håller på med lite vid sidan. När vi kräver in skatt så tar vi lite extra, det behåller vi. Eller om det var andra saker. De insåg att om Daniel skulle vara boss över dem allihopa så var de tvungna att på något sätt försöka leva ungefär som Daniel. Och det ville de inte. Och så var det avundsjuka och kanske rädsla för sina privilegier som gjorde att de ville röja Daniel ur vägen. Men när de undersöker saken så märker de att det finns ingenting att anklaga Daniel för. Han gör allt på allra bästa sätt. Och så kommer de på, ja men i Guds styrka, där kan vi nog komma åt honom. Och så går de till kungen och säger, ta och fatta en lag att under 30 dagar får ingen tillbe någon annan än dig, du som är kung. Och vid den tiden sågs ofta kungar som mer eller mindre gudomliga, och man hade så många avgudar som aldrig hade svarat på någon bön, så man kunde väl be till kungen också. Det gjorde ingen större skillnad. Så att visst, kungen skrev på den här lagen och den sattes upp och blev känd. Och så kommer de när de märker att Daniel, han ber till Gud och inte till kungen. Så kommer de till kungen och säger, visst har du bestämt att ingen får tillbe någon annan än dig under 30 dagar. Ja, säger kungen, och det är orubbligt, det går inte att ändra på. Daniel, den här judiske krigsfången som du har satt över det hela, han ber till Gud och inte till dig. Han bryr sig inte om din befallning. Och då hamnar kungen i problem. Därför att han hade ju insett vad Daniel betydde för landet, för riket. Och så ville han rädda honom, men han hade ju fattat lagen, så det var inte mer att göra. Och så kastas Daniel i lejongropen, och man lägger en sten över, och kungens och stormännens sigill sätts på stenen. Ingenting ska kunna hända någonting. Daniel är utlämnad åt lejonen som ska äta upp honom. Kungen går hem, kan inte sova. Han fastar, man skulle kunna säga att han kanske är i bön också. Och sen går han till lejongropen på morgonen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du den levande gudens tjänare, har din gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må kungen leva för evigt. Min gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att det inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller gjort något fel mot kungen. Och så firas Daniel upp ur lejongropen. Men vad var det som hade föregått det här? Jo, i vers 10 i det sjätte kapitlet så står det, så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. Jag skulle tro att du och jag har märkt genom livet att när livet kör ihop sig riktigt ordentligt så ber vi lite mer och lite annorlunda. Om man blir uppsagd från ett jobb när det finns ont om andra jobb att söka, så ber man annorlunda. När någon familjemedlem är allvarligt sjuk så ber man annorlunda. När livet kör ihop sig på olika sätt så intensifieras bönen för att man ska försöka komma vidare på något sätt. När Daniel får höra att nu är det förbjudet att be till någon annan än till kungen, så gjorde han precis som han brukade göra. Han bad inte annorlunda, han bad inte mer. Han gjorde precis som han brukade göra. Och så blir det väldigt tydligt att om du och jag ska förbereda oss för svåra tider, så handlar det om att bygga upp en gudsrelation när det inte är svåra tider. Det handlar om att du och jag får vända oss till himlens Gud. Och vi kanske inte kan göra som Daniel 3 gånger om dagen. Och vi kanske inte har den där bestämda platsen. Och vi behöver inte ha ett fönster öppet mot Jerusalem. Men det handlar om att du och jag vänder oss i bön till Gud. För att ha gudsrelationen klar när de svåra tiderna kommer. Och samtidigt så ska vi vara ödmjuka. I Lukas 21-22 så berättar Jesus för Petrus att han ska förneka Jesus. Lukas 22 från vers 31. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade, jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Och i Matteus evangeliet så säger Petrus, om än alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Han är så tvärsäker på sin sak. Men vi vet hur det gick. Det var Jesus som hade rätt. Innan tuppen gal ska du tre gånger förneka att du känner mig. Och så handlar det om att samtidigt som vi söker Gud för vår gudsrelation så ska vi ha en ödmjukhet och inse att vi är svaga. Vi behöver Guds hjälp i allt det som händer. Och det är där i gudsrelationen vi blir förberedda för svåra tider. Och Jesus sa, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och i Johannes 17, ja, Jesu överste prästerliga förbön. Så läser jag där från vers 13. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Jesus ber inte bara för sina lärjungar där utan de som skulle komma till tro genom lärjungarnas arbete och då generation på generation så ber Jesus för alla de som kommer till tro. Och så är vi alla med på Jesu förbönslista. I Matteus 26, 40 och 41. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Jesus säger som ett svaghetstecken. Anden är villig, men köttet är svagt. Ibland känner jag att det är ännu sämre. Att köttet är villigt och anden är svag. Men där får vi bli stilla inför Gud själv. Vi får be om hans hjälp. Och tillsammans med Gud så blir det lättare att leva tillsammans också med varandra. När gemenskapen får vara som den ska vara. Om kärleken inte kallnar mellan oss utan kärleken får finnas kvar. Då kan vi leva tillsammans. Och vara ljus och salt bland de som finns runt omkring oss. Och så säger Jesus i Johannes evangeliet till sina lärjungar. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och så är det uppmaningen till oss allihopa. Att även om det blir värre. känn ingen oro och tappa inte modet. Och när Jesus sa att det skulle bli värre så sa han det för att förbereda sina lärjungar. Det ska inte komma som en överraskning, utan vi ska vara förberedda på det. Och så får vi förbereda oss i gemenskap med Gud själv. Tack himmelske far för att vi har ditt ord som både varnar oss för vad som ska komma och som talar om för oss hur vi kan förbereda oss för det som kommer. Herre, hjälp oss att vara redo att möta dig när du kommer. Herre, att inte vi är bland dem där kärleken kallnar, utan att kärleken istället får öka ibland oss. Att din ande får leda oss i allt det som händer. Kom med din andes kraft över vår församling. Och hjälp oss att vara redo som församling och som enskilda kristna att möta det som kommer. Att göra det i din kraft. Amen.